Plötsligt kom det fångutbytet som skedde här för någon vecka sedan mellan Ryssland och västmakterna. Oförberett på något vis. Det var inga som hade informerat om det, så kom 16 politiska fångar, samvetsfångar, ut ifrån Ryssland, från Putins fängelser till olika länder i väst. Till att börja med Turkiet, som ju var då ett transitland tills de kom till Tyskland eller USA. Och från USA kom 5 personer, eller en handfull. Jag tror att det var 8 tillsammans. Och några av dem hade suttit i fängelse i andra länder. En i USA. Det var spioner och hackare och en livstidsdömd mördare som alltså kom till Ryssland. Jag fick ett intryck här av, jag tänkte på Jesus och Barabbas. Barabbas, är det långsökt? Det skedde ju också på ganska hög politisk nivå. Jesus var i alla fall arresterad och Barabbas hade suttit i fängelse en tid, och det var en sedvänja att släppa en fånge lös. Vem skulle det bli? Jesus eller Barabbas? Det verkar som att Putin, han fick Barabbas. Putin fick Barabbas. Men vem fick Jesus Kristus? Det var inte Jesus som kom ur fängelserna i Ryssland. Det var samvetsfångar, politiska fångar. En del verkligt prövade och ädla själar. Men det slog mig, Efesierbrevet, ska vi gå till Efesierbrevets första kapitel. Vem fick Jesus? Om nu någon fick Barabbas. Det står så här från 15:e versen. Aposteln Paulus skriver: sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att ni förstår hur dant det hopp är, vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro, allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter, och honom gav han, hör här, honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting, åt församlingen, för det är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Församlingen fick Jesus enligt Guds rådslut. Och det för värdliga tider sedan. Hur har då församlingen tagit vara på det? Och fattar vi riktigt vad det här är? Att Gud har givit Jesus åt församlingen. Ett litet ögonblick här. Har inte Gud givit Jesus åt alla? Vi läser ju ifrån Johannes evangeliet, det tredje kapitlet, det här nattliga samtalet som en farisé hade med Jesus. Och Jesus sa bland annat så att det står i 16:e versen: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom ska icke förgås utan ha evigt liv. Så har Gud då skänkt sin son åt världen. Ja, men vänta lite till. Det står så här i början av Johannes evangeliet. Att vad som skedde var ju det att ordet vart kött, heter det. Ordet vart kött. Och det innebar alltså att människorna fick ett erbjudande att ta emot eller avvisa Guds son när han kom i människogestalt. Det heter så här i första kapitlet Johannes evangelium: i världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna tog icke emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt, full makt eller rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Jag har läst från verserna 10, 11 och 12. Gud utgav sin son, men det var verkligen inte alla som tog emot honom. Men de som tog emot honom blev Guds barn. Och det är det här som blev den kristna församlingen. Den kristna församlingen där Jesus och hans 12 apostlar var de främsta. Och sen var det ytterligare 70 lärjungar som Jesus kallade. Och sen var en stor skara som samlades på pingstdagen i Jerusalem. Efter att Jesus hade blivit korsfäst. Efter att han hade blivit upphöjd. Det här är ju det som skedde då. Vi kan läsa hur i Lukas evangeliet till exempelvis, eller apostlagärningarna, Jesus talade till lärjungarna och förmanade dem och undervisade dem. Och det här, så att säga, det ledde till att han lyftes upp. Det står i apostlagärningarnas första kapitel från 4:e versen: när han då var tillsammans med dem bjöd han dem och sa: lämna icke Jerusalem, utan förbida där vad fadern har utlovat, det varom ni har hört av mig. För Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande. Då de nu hade kommit tillhopa frågade honom och sa: herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Han svarade dem: det tillkommer icke er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. När han hade sagt detta lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Och dessa sa: ni galileiske män, Varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som har blivit upptagen ifrån er till himmelen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Därför är det så stort och förunderligt och mäktigt det här som vi läste i Efesiebrevet. Om hur översvinnligt stod Guds makt där på oss som tror. I första kapitlet i 19 versen. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft. Varmed han har verkat i Kristus. I det att han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Vem fick Jesus? Vilka fick Jesus? Vi läser här församlingen. Fick Jesus, men det var då. Hur ser det ut nu? Jo, det är samma sak. Det är samma förhållande som gäller än så länge. Jesus är på faderns högra sida. Och i en stund då ingen vet, så kommer Gud att antingen uppenbara honom, nådigt uppenbara, i nåd för en enskild själ som kommer till tro här på jorden. Och det här kommer att fortsätta. Det skaran är fulltalad som en fulltalig skara. En fulltalig skara som har kommit till tro, som har blivit Guds barn. Antingen så kommer Gud och uppenbar. Det kan ske idag. Det kan ske vilket ögonblick som helst för någon. Och det är tacksamt om man verkligen söker Gud. Hörsammar Guds röst när den talar till en. Och vänder sig till Gud och beder. Antingen så kommer det då alltså att ske ett ytterligare frälsningsunder. Eller så kommer Gud att ställa fram sin son på skyn. Det här är mycket allvarligt. Gud kan uppenbara sin son, Jesus, för vem som helst, när som helst. Han kan också när som helst ställa fram sin son på skyn. Och det är inte till frälsning, utan det är till dom. Det är det här som Jesu tillkommelse handlar om. Lika visst, står det, lika säkert som att Jesus har kommit en gång, döpts i floden Jordan av Johannes, varit verksam, undervisat, utfört kraftgärningar under 3 års tid, sedan blivit korsfäst och avlidit på korsets trä, blivit begraven men uppväckts från de döda och upptagits i härligheten. Allt det här har skett, men hans tillkommelse har ännu inte ägt rum. Och den kommer att äga rum i en stund då ingen vet det. En stund, en dag som ingen känner utom Fadern. Och därför är det så väldigt viktigt, det här är en väldigt allvarlig fråga. Vilka har Jesus? Vilka har Jesus? Det är inte bara och rafsa ihop en skara människor och kalla det för kyrka eller församling. Och så per automatik då, menar man, så har vi också Jesus. Det är inte bara att organisera gudstjänster eller alla möjliga evenemang som står i människors makt att organisera och arrangera. Och kalla det för kyrka, församling, evangelium, gudstjänst eller vad det kan vara. Det det som är avgörande här, det är Guds vilja. Det är Guds vilja. Och Jesus har ju lärt sina lärjungar att bedja: ske din vilja. Vi ska också be: tillkom ditt rike. Men det här tillkom ditt rike, det har ju att göra med tillkommelse. Och det har att göra med Jesu tillkommelse. Jesu tillkommelse. Men att en människa, en enskild individ, när som helst kan möta Jesus till frälsning, det är stort och underbart. Och det är församlingens uppgift att vara vittnen som genom att åberopa personliga erfarenheter, men framförallt skriftens vittnesbörd, när det personliga vittnesbördet helt överensstämmer med skriftens vittnesbörd, så kan den helige ande ge sitt vittnesbörd åt detta. Och en människas ögon kan öppnas. Hennes hjärta kan öppnas. Det kan ske när du lyssnar till ett radioprogram, det här radioprogrammet eller ett annat kristet radioprogram. Eller möter hellre då någon på gatan eller i hemmet eller på arbetsplatsen som säger några ord om Jesus. Är det sant? Kommer det från hjärtat? Kommer det från Gud? Så är det ett oerhört dyrbart tillfälle att ta vara på. Men tänk, det kan också ske när som helst. Det kan ske när som helst. Att Gud avblåser striden, sin församlingsstrid i denna världen. Och kallar hem sin församling. Och jag tänker på ett vittnesbörd. En händelse i apostlagärningarna. Då det här liksom att evangelium når en människa. På ett förunderligt sätt sker i samklang med just. Att löftet om Jesu tillkommelse lyfts fram, och dessutom med en mäktig manifestation. Ska vi gå till Apostlagärningarnas 8:e kapitel? Och det var ju så att lärjungaskaran var ju kringspridd på grund av en förföljelse som hade utbrutit i Jerusalem. Men i 26:e versen här i kapitel 8 läser vi följande: men, heter det, en Herrens ängel talade till Filippus och sa: stå upp och bege dig vid midnattstiden ut på den väg som leder ned från Jerusalem till Gaza. Den är tom på folk. Då stod han upp och begav sig och stad, och se, en etiopisk man for där fram. En hovman som var en mäktig herre hos Kandase, drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes skattkammare. Den hade kommit till Jerusalem för att där tillbedja, men var nu stad på hemvägen och satt i sin vagn och läste profeten Esaias. Då sa anden till Filippus: gå fram och närma dig till denna vagn. Filippus skyndade fram och hörde att mannen läste profeten Esaias. Då frågade han: förstår du vad du läser? Han svarade: hur skulle jag väl kunna förstå det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Men det ställe i skriften som han läste var detta: så som ett får fördes han bort till att slaktas, och så som ett lamm som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han icke sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Hans liv rycks ju undan från jorden. Det här är ett ställe i Jesaja, lite annorlunda formulerat i gamla förbundet, men samma tanke förs fram. Och det handlar om bland annat att hans liv, Det handlar om Herrens mode. Va? Så som ett får fördes han bort till att slaktas. Det hade skett ganska nyligen. Och de hade själva bevittnat det. Så som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Vi kan läsa om hur han stod inför Pontius Pilatus och sa inte ett ord. Fast Pontius Pilatus ställde många frågor. Han öppnade icke sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Hans liv rycks undan från jorden. Och hovmannen frågade Filippus och sa: jag ber dig, säg mig om vilken profeten talar detta. Om sig själv eller om någon annan. Då öppnade Filippus sin mun och börja med detta skriftens ord och förkunna för honom evangelium om Jesus. Och medan det färdades vägen fram kom det till ett vatten. Då sa hovmannen: se här finns vatten, vad hindrar att jag döps? Ja, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske, sa Filippus. Och han lät vagnen stanna och det steg båda ner i vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte honom. Men när det hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Hör. Lägg märke till det. När det hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Och hovmannen såg honom icke mer. Då han nu glad fortsatte sin färd. De hade just läst ett ställe i Jesaja om Jesus, Guds mode, som var som ett får som fördes bort till att slaktas, talar om hans kors, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, och om hur hans liv, hans släkte är sällsamt. Vem kan räkna det? Hans liv rycks undan från jorden. Det uttrycker ett bortryckande. Och alldeles efter att den här hovmannen har fått det här förklarat för sig och enligt sitt eget önskemål också blivit döpt till Kristus, får han bevittna att Herrens ande rycker bort Filippus. Herrens ande rycker bort Filippus som ett tecken, som en manifestation av hur sant det här ordet är. Och också hur sant det är som vi alltså läst tillsammans här från Efesiebrevet, hur översvinnligt stor Guds makt är på oss som tro. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus, i det han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. På samma sätt, i överensstämmelse med den kraft varmed Gud en gång lyfte sin son, som lärjungarna fick se i apostlärningarna, så kommer också Gud att verka med hela sin församling, med de som hör honom till. Och hovmannen från Etiopien fick ett tecken på att Gud har den makten över de som hör honom till, över de som tror på honom, att rycka den bort. Det här är bortryckelsen eller uppryckelsen, som det finns flera. Det finns faktiskt flera mäktiga profetior om i både gamla och nya testamentet. Och kanske får vi tillfälle att tala lite mer om det. Men än så länge så råder nådens dag. Nådens dag, det är tillfälle än så länge att ta emot Herren Jesus Kristus till frälsning. På tal om fångutbyte, aposteln Paulus skriver ju till romarna om Jesus, om frälsningen i Jesus. Det heter i Romarbrevets 8 kapitel och vers 3. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, Det gjorde Gud då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Jesus var alltså fångad i syndigt kötts gestalt för en tid, vilket utbyte för att lösa oss som var fångna i själva synden. Har dina tankar väckts om den här frågan, frälsningsfrågan, ta gärna kontakt med församlingen. Du finner kontaktuppgifter på Maranataförsamlingens hemsida maranata.se. Du kan ringa eller skriva och de vis höra av dig. Tack för uppmärksamheten.